varandra. Gud, vi vänder oss till dig i den här stunden. Vi ber att du kommer med din heliga ande och ger oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot det du vill säga till oss idag. Gud, vi lägger den här stunden helt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Idag så kommer det handla om att få vara Guds barn. I den allra första salmen vi sjöng här idag så sjöng vi ju lov, ära och pris till vår fader och vän. I Bibeln så beskrivs Gud som fader, som förälder. Och det måste ju innebära att Gud också, om Gud beskrivs som förälder, det är ju själva kriteriet för att vara förälder, är ju att det finns ett barn. Eller? Ja, det är väl rimligt. Och Jesus beskrivs ju som Guds son. Men också vi beskrivs som Guds barn. I Johannes evangeliet, kapitel 1 och vers 12, står det så här. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Alltså, Gud har sagt att alla som tror på Jesus får vara Guds barn. Gud vill vara som en förälder för dem. Och ta hand om dem och hjälpa dem som alla goda föräldrar gör. Och det här är en av de första sakerna som sägs i Johannes evangeliet. Och det man säger i början brukar ju vara ganska viktigt. Det är liksom där man vill lägga en av poängerna. Och det här är en av Johannes evangeliets viktiga poänger. Vi får vara Guds barn. Är inte det fantastiskt? Oavsett vilka vi är, oavsett vad vi har gjort, så kan vi få bli en del av Guds familj. Vi blir inte Guds anställda, vi blir inte Guds slavar eller tjänare, utan vi blir Guds barn. Vi får vara en del av Guds familj. Gud är den bästa av föräldrar och önskar inget hellre än att alla skulle vilja vara en del av hans familj. Om du tror på Jesus så är du Guds barn. Det är fakta, det är sanning så som Bibeln presenterade. Guds ord säger, om du tror på Jesus så är du hans barn. Men det innebär ju också, om du sneglar dig lite så här åt höger, åt vänster i bänken där du sitter, att det gäller ju också alla de andra. Om du är Guds barn som tror på Jesus, då innebär ju det att alla de andra som också tror på Jesus är Guds barn. Och det gör er till familj, till syskon. När vi ser på varandra som församling, vad ser vi då? Några av oss har varit med i den här församlingen väldigt länge. Några av oss har inte varit med så länge. Jag till exempel. Jag är ju tillsammans med Julia. Vi är de som gick med här sist. Så vi har varit med jättekort tid. Men när vi ser på varandra, är det med vetskapen om att vi är Guds barn allihop? Eller ser vi mest gamla historier? Saker som har skett tidigare? Gamla erfarenheter. Jag tror det är väldigt lätt hänt att vi ser på varandra och bara tänker på allt det där som har varit. Snarare än att vi ser på varandra som syskon, som Guds barn. I andra Korintierbrevet, kapitel 5, så skriver Paulus några ord som jag tror har något att säga i det här sammanhanget. Andra Korintierbrevet, kapitel 5 och vers 16 och 17. Där skriver Paulus så här: därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Den som är i Kristus, den som blir ett Guds barn, blir en ny skapelse. Det vill säga, det gamla som har varit innan, det räknas inte längre. Det gamla är förbi, något nytt har kommit, säger Paulus. Därför bedömer jag inte någon på människors vis. Alltså det Paulus försöker säga är att nu så bedömer jag, och bedömer är kanske ett märkligt ord. Därför möter jag och ser på andra människor, inte utifrån det som har varit, utan på det som är nu. På att vara Guds barn, på att få vara en ny skapelse. Och det här är svårt att göra det. Att bara se ett Guds barn och inte se det där som kan ha varit innan. Det blir extra svårt om man har känt varann länge. Det är lätt att vi får väldigt fasta bilder och förväntningar på varandra. Ja, den är sån, det vet man ju. Den är ju alltid sån. Och ja, den gör ju så där, det gör den ju alltid, det vet man ju liksom. Känner ni igen er i det? Ja, det skruvas lite så här försiktigt på sig här och var. När Paulus pratar om att inte bedöma någon på människors vis, utan att få vara en ny skapelse, så gör han det av egen erfarenhet. Han hade varit med om det här själv. Så vi ska läsa från Apostlagärningarna i Bibeln. Apostlagärningarna kapitel 9. Och det är en berättelse om Paulus. Här kallas han Saul, men det är samma person. Och Saul, han har bestämt sig för att de kristna, de som tror på Jesus, de ska dödas. Han säger att ni har så fel så att jag tänker döda er. Och kapitel 9 börjar så här: Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, alltså människor som trodde på Jesus, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av den heliga ande. Lite senare i samma kapitel, i vers 26, så står det så här. När han, Paulus eller Saul, hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem och talade frimodigt i Herrens namn. Saul möter Jesus på ett dramatiskt sätt. Och från den stunden, för honom, så är allting annorlunda. Det går inte att gå tillbaka till hur det var innan. För allting har förändrats. Men alla ser inte det. Ananias är rädd och vill först inte gå till Saul. Lärjungarna i Jerusalem är rädda för Saul. De ser den gamle Saul, den som ville fängsla och döda de troende. Ananias vågar till slut gå till Saul efter att Gud har talat till honom. Och i Jerusalem så blir Saul mottagen därför att Barnabas säger: jag har sett det här. Jag har sett förändringen. Vad hade hänt om inte Ananias och Barnabas hade vågat se den nye Saul? Hur länge hade han behövt sitta i Damaskus blind? Hur länge hade det dröjt innan han blivit mottagen av de andra troende? När Paulus skriver att han inte längre bedömer någon på människors vis, så är det den här historien han har med sig. För honom är det inte bara att det är små förändringar. För honom var det här livsomvälvande i ordets fulla bemärkelse. För Saul var livet totalt annorlunda. Och det är den erfarenheten han har med sig när han säger: nu ser jag inte längre någon på människors vis. För han hade själv upplevt att när han mötte Jesus och kom till tro, så blev han en ny skapelse, som en helt ny människa. Så Sauls möte med Jesus, det kommer att prägla honom genom hela hans liv. Och den här erfarenheten han gör, det är också det han försöker förmedla till alla de troende i alla de församlingar han startar. Se inte på varandra utifrån det gamla, utan från det Jesus har gjort. Det finns en liten bok i Nya testamentet som heter Filemonbrevet. Vi var här och hälsade på i somras, och då predikade jag ju det. Om det var någon som var här då och minns det, så ska ni sträcka på er. Det är bra gjort att komma ihåg en sån predikan så här långt efteråt. Filemonbrevet handlar om att Paulus har mött en slav som har rymt. Slaven heter Onesimus, och Filemon är alltså slavägaren. Onesimus har rymt och träffat Saul, eller Paulus, och blivit kristen. Och nu skriver Paulus ett brev till Filemon, där han säger: jag sänder Onesimus tillbaka till dig. Ta emot honom, inte som en slav, utan som en broder, ett syskon. Onesimus hade blivit ett Guds barn. Och Paulus önskade och förväntade sig att Onesimus skulle behandlas som ett kristet syskon, som ett Guds barn. Och den uppmaningen tror jag gäller också oss idag. Att vi inte ska först och främst se varandra på människors vis, utan utifrån att vi är Guds barn. Att vi är nya skapelser i Kristus. Men sanningen att vi är Guds barn, den gäller inte bara när vi ser på andra, utan också när vi tänker och ser på oss själva. När du ser dig i spegeln, tänker du att där står ett Guds barn. I Bibeln finns det en uppmaning som sammanfattar Guds bud, eller hur Gud vill att vi ska leva. Älska din nästa som dig själv. Har du någonsin tänkt på att den också gäller tvärtom? Älska dig själv som din nästa. Ibland är det svårare att älska sig själv än att älska sin nästa. När du ser dig i spegeln, vilka tankar går genom ditt huvud då? Det är så lätt att vi trycker ner oss själva. Att vi gör oss själva mindre än vad vi är. Att vi tänker dåliga tankar om oss själva. Jag är ingenting värd. Ingen kan förstå mig. Jag måste klara mig själv. Eller jag kan inte förändras. Och när de här tankarna dyker upp, så tror jag vi måste möta dem med sanningen, med Guds ord. Sanningen om att vi är Guds barn. Så när vi tänker, jag är ingenting värd. Vad säger Jesu kors om det? När vi tänker, ingen kan förstå mig. Vad säger inkarnationen, att Gud blir människa, om det? När vi tänker, jag måste klara mig själv. Vad säger Guds nåd om det? Och när vi tänker, jag kan inte förändras. Vad säger Jesu uppståndelse om det? Jesu kors säger att du är värd allt. För det är det pris som Jesus betalade för dig, för att du skulle få bli fri. Jesus betalade det högsta och dyraste av alla pris för din skull, för att du skulle bli fri. Det är vad du är värd. Att Gud blev människa i Jesus säger att det finns åtminstone en som kan förstå dig helt och fullt. Både för att Gud har skapat dig och för att Gud har blivit människa och delat livet så som det är för oss alla. Guds nåd säger att du måste inte klara allting själv. Det finns en trygg föräldrafamn du kan få falla i när du inte orkar mer. Och Jesu uppståndelse säger att allting är annorlunda. Sedan påskdagen, vid den tomma graven när Jesus uppstod, så är världen för alltid förvandlad. Guds nya skapelse har påbörjats. Och när vi blir Guds barn, så blir vi en del av det nya som Gud började i och med Jesu uppståndelse. Du kan förändras, därför att Gud har i grunden förändrat den här världen. Det är sanningen. Det är vad Guds ord säger om dig. Och det är det som är sant på riktigt. Det djupaste sanna om oss människor. Att vi får vara Guds barn. Och att Gud har älskat dig med en kärlek som sträcker sig bortom allt förstånd. Har du aldrig upplevt den kärleken? Så är idag ett utmärkt tillfälle att få säga: Gud, jag vill möta din kärlek. Kanske har du mött kärleken från Gud massor med gånger. Idag är ett utmärkt tillfälle att få säga: Gud, jag vill möta din kärlek. Om en stund så kommer vi få sjunga lovsång tillsammans och be till Gud på olika sätt. Och det kommer finnas utrymme att få gensvara på Guds kärlek på olika sätt. Ett sådant sätt är att be just: Gud, jag vill möta din kärlek. Det kan vi göra på många olika sätt, men Johan och Sissi kommer sitta längst bak på den sidan i dörröppningen. Och de vill gärna be för dig. Be att du ska få möta Guds kärlek. Eller tacka för någonting gott som Gud har gjort i ditt liv. Eller bara be en välsignelse över dig. Det kommer finnas möjlighet att tända ljus vid första bänk där mot väggen. Att tända ett ljus är inget magiskt, men ibland är det svårt att sätta ord på det vi vill be för. Då kan det vara skönt att få tända ett ljus som en symbol för det vi vill be för. Oavsett om det är oss själva eller någonting annat. Men Guds kärlek gäller också alla de som inte är här idag. Av olika anledningar. Och därför så har vi vid det här mittersta fönstret på den här sidan hängt upp en fiskelina. Vi hade inget fiskenät, så vi fick ta en fiskelina. Och där kan du få skriva namnet på en lapp. På en person som du önskar skulle få möta Guds kärlek. Och så kan du få hänga upp det på fiskelinan. Och be en bön för den personen på det sättet. Gud är den bästa av föräldrar. Och Gud vill att du ska lita på att du får vara hans barn. I alla omständigheter. Vad än det gäller. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du älskar oss. Tack för att du har älskat oss med en kärlek som sträcker sig bortom allt förstånd. Och jag ber att vi skulle få möta ännu mer av den kärleken. Vare sig det är första gången eller tusende gången. Gud, kom och möt oss med din kärlek. Låt oss få falla i dina trygga armar. I din goda föräldrafamn. Hjälp oss att se på oss själva och på varandra utifrån sanningen att vi är Guds barn. Att det får vara det som ytterst sett är vår identitet. Inte vad vi jobbar med eller hur gamla vi är eller var vi kommer ifrån. Utan att vi är dina barn. Och Gud, vi ber att vi skulle få vittna om den här kärleken för den bygd och det samhälle vi lever i. Gud, hjälp oss att visa med våra liv att det finns en som älskar varje människa. Att ingen människa är bortglömd. Att ingen människa är övergiven. Utan att du älskar varje människa. Och Gud, jag ber att när vi tänker på oss själva och vi tänker dåliga tankar om oss, kommer din sanning. Kommer din sanning om att vi är dina barn. Att vi var värda allt. Att det finns en som kan förstå oss. Att vi inte måste klara allt själva. Och att vi kan förvandlas. Därför att du redan har börjat förvandla den här världen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.